Igår kväll så läste vi ju lite grann i Apostlagärningarna 1 om hur Jesus fram till sin himmelsfärd under 40 dagar undervisade lärjungarna om Guds rike. Och så sa jag det att det är ju lite snopet att vi inte fick veta vad han sa. Men vi gjorde lite grann små försök att gissa oss till vad han kan ha sagt. Och så spårade vi in på det här ordet i hebreiskan som betyder välsignelse, eller som vi oftast översätter med välsignelse, som egentligen betyder att böja på knäna. Barach. Och vi hann att konstatera också i morse när vi läste om fotatvagningen och hur Petrus liksom drar in fötterna och säger: aldrig ska du tvätta mina fötter, herre. Att Jesus ödmjukade sig för att kunna ge välsignelse. Han gav dem ett yttersta bevis på sin kärlek, står det. Han gör det verkliga tjänarjobbet på den tiden, jämförbart med att tvätta toaletter idag. Och Petrus var för stolt först för att ta emot den välsignelsen. Till den som ska ge välsignelse måste lägga av sin stolthet, och den som ska ta emot välsignelse måste lägga av sin stolthet. Både givandet av välsignelse och mottagandet av välsignelse har med böjda knän att göra. Och det där, det är egentligen ett uttryck för vad tro är. Vi har så många funderingar om vad som menas med ordet tro. Ibland har vi för oss att tro, det är att vara uppfylld av en sprickfri säkerhet som nästan kan krossa pansarplåt. Och det kan nog vara sant att Herrens närhet kan göra oss väldigt trygga och väldigt säkra i vår visshet om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad som är ont, vad som är sant och osant. Men själva begreppet tro är något annat. Tro är den ödmjukhet som gör att vi kan ta emot välsignelse, och den ödmjukhet som gör att vi kan ge den vidare. Nu ska vi gå vidare och ta en lite annan dimension av det här som vi kan tänka oss att Herren kanske talade om när han utlade skrifterna och berättade om vad som stod om honom överallt i lagen och profeterna och salmen. Den 23:e salmen ska vi läsa. Den är så välbekant så den behöver vi kanske inte slå upp, men jag får göra den då så. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus i vinnerligen. Själva begreppet herde dyker ju upp på många ställen i Bibeln. Det är en bild som används flitigt. Det lustiga är att när man tittar i hebreiskan på det ord som användes och som vi översätter med herde, så är det egentligen ett verb och inte ett substantiv. Och det betyder att ge föda. En herde är en som ger föda. Och om vi skulle försöka göra något likartat substantiv som ändå har lite karaktär av verb i sig, så skulle vi kanske skriva en födogivare eller någonting sånt. Herren ger mig föda, mig skall inte fattas. Eller omvårdnad, omsorg. Själva begreppet är vittfamnande. Men det här betyder att den som är en herde är samtidigt inställd på att ge vård och hjälp åt någon annan. Och det kan ju vara bra att påminna sig i grisfabrikernas tidevarv. Därför att djurskötsel i vår tid går ju mycket ut på att vi ska få en så snabb avkastning som möjligt. Och sista skriket i den här branschen är ju att man nu har hittat på något medel som man kan mala in i maten till grisarna så att de inte ska bli mätta. Utan då äter de och äter och äter och äter, och då växer de fortare och blir tidigare slaktfärdiga, och så tjänar man lite mer pengar. Men när man resonerar så har man inget herdehjärta. Ty en herde tar hand om dem som han har hand om. Och vi möter ju det här i Jesu ord i Johannes 10:e kapitel. Den 11:e versen. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. De av er som läser gamla översättningen ser att där står det en god herde ger sitt liv för fåren. Det är det som kännetecknar en herde. Om vi ska röra oss på biblisk mark. Hans uppgift är att vakta och värna fåren och se till att de får mat. Hans huvudsakliga intresse är fårens väl och ve. Inte hur mycket fårkött och lammstek han ska äta och hur många kilo ull han ska producera per tidsenhet. En herde handlar i oegen nytt. Mitt i sin fårskötsel. Och när alltså Herren målas upp som en herde, så är han alltså den som sörjer för fårens väl och ve. Mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar och så vidare. Ja visst, om det bara var slut med det, om salmen var färdig med det, då var allt gott och väl. Då var livet inte särskilt komplicerat. Utan vi låg alla och idisslade på den gröna ängen och bräkte lite ibland. Och så var livet ett enda stort, en enda stor sommaräng, bräkande i sin idyll. Ja visst, lätt skulle det vara att tro att det finns en herde. Om det var på det viset. Men det säger David, så är det inte. Rätt vad det är, så är vi i dödsskuggans dal. Och varför hamnade vi där nu då? Vad ska vi i dödsskuggans dal att göra? Det måste vara fel någonstans. Vi skulle ju ligga på den gröna ängen. Jag måste ha kommit ur hans vilja. Jag är i dödsskuggans dal. Jag måste ha gjort fel. Det måste vara något fel. Nej, han är med. Hans käpp och stav, de tröstar mig. Det kanske är så mörkt i dödsskuggans dal så att jag inte ens ser honom. Men jag anar att han finns där. Jag hör ljudet av hans käpp. Återigen ser vi ett exempel på det här med att välsignelse betyder inte alltid smärtfrihet. Utan att så länge vi lever här i världen, så länge vi är innefattade under det villkoret som ligger i förbannelsen som Gud uttalar efter syndafallet. Du ska äta ditt bröd i ditt andletes svett. Du ska föda dina barn med smärta. Det gives en seger över synd och ondska. Men när du krossar ormens huvud så stinger han dig i hälen. Och vi kan ju bläddra fram till 21 kapitlet i Johannes evangeliet. Femtonde versen. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. Han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. När nu David talar om Herren som den gode herden, så talar han ju om Messias, Guds konungslighet över Israel. Och när Jesus ställer sig framför sin samtids judar och säger: jag är den gode herden, då syftar han ju på Messias profetior. Hur Gud har lovat Israels folk att sända en herde. Och vi ska slå upp i Hesekiel i det 34 kapitlet. Hesekiel 34. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, till herdarna: så säger Herren, Herren. Ve er, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva. var det då inte för jorden som herdarna borde sörja? Istället åt ni upp det feta, med ullen klädde ni er, det gödda slaktade ni, men om jorden vårdade ni er inte. De svaga stärkte ni inte, det sjuka helade ni inte, det sårade förband ni inte, det fördrivna förde ni inte tillbaka, det förlorade uppsökte ni inte, utan med förtryck och hårdhet får ni fram mot den. Så blev de förskingrade därför att de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur, ja, de blev förskingrade. Mina får går nu vilse på alla berg och alla höga kullar. Över hela jorden är mina får förskingrade utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni herdar. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Sannerligen, eftersom mina får har lämnats till ro, ja, eftersom mina får har blivit till mat åt alla markens djur, då de nu inte har någon herde, och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, ja, eftersom herdarna sörjer för sig själva och inte sörjer för mina får, därför ni herdar hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren, se, jag ska komma över herdarna och utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Och herdarna ska då inte mer kunna sörja för sig själva, ty jag ska rädda mina får ur deras gap så att det inte blir till mat åt dem. Folkets herdar hade tänkt på sig själva och sett sig själva till godo istället för att vårda jorden med HJ. När Jesus så kommer, så kan vi läsa i Matteus 9 kapitel 35 versen. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herd. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och när han själv strax efteråt skickar ut sina 12 lärjungar, 2 och 2, så står det så här, 10 och 5. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem, ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels folk. Herren hade tillsatt herdar, ledare över folket. Men ledarna tänkte på sig själva och inte på folket. Och det är en frestelse som ledare i alla tider har varit utsatta för. Att tänka på hur fina titlar man kan få, hur stora revir man kan få och hur mycket ära och anseende man kan få. Kort och gott vad man som ledare kan få ut av sitt ledarskap. Men när man tänker så, då är knäna inte böjda. Det finns ingen välsignelse i ett sådant ledarskap. Den som ska ge välsignelse måste ödmjuka sig inför den han ska ge välsignelsen till. Precis som Jesus reser sig upp och tar av sig manteln och knyter en duk runt midjan och börja tvätta lärjungarnas fötter. Ett yttersta bevis på hans kärlek. Och de som skulle få välsignelsen, de blir som får utan herd, illa medfarna. Så fort det går ett ledarskapsstatus ibland Guds folk, så fort ledarskapet upphöjer sig över folket, så börjar folket må dåligt. Då blir folket illa medfaret, som får utan herd. Men så kommer Jesus och så säger han: jag är den gode herden. Vi ska gå tillbaka till Johannes 10 och läsa ett lite större avsnitt där. Vi börjar i 8:e versen och läser till 16:e. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda, och de ska lyssna till min röst, och det ska bli en jord och en herd. Ja, Jesus säger, det har kommit många före mig, och de har alla varit tjuvar och rövare. Och här talar han inte om djävulen egentligen, utan han talar om ledare som är ledare för sin egen skull och inte för folkets skull. Och så säger han att när vargen kommer och man har sådana ledare, då flyr ledarna sin väg och jorden skingras. Fåren skingras åt alla håll. Det blir splittring. Jesus utmålar sig själv som den gode herden. Han ger sitt liv för fåren. Och han säger att när han gör det, så öppnas en möjlighet för ett återsamlande av de förskingrade fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst, och det ska bli en jord och en herd. Det här är nu en sanning som äger tillämpning på många plan. Jag tror att när Jesus säger detta, så tänker han framför allt på det judiska folket och på de andra folken. Det som i Bibeln kallas för hedningar, och som alltså är du och jag. Vi är hedna kristna. Ty den gode herden hade kommit, men han blev inte mottagen. Ty det är så här att den som ska ge välsignelse måste ödmjuka sig. Och det gjorde Jesus. Men den som ska ta emot välsignelsen måste också ödmjuka sig, och det gjorde man inte. Jesus blev inte folkets herd, fastän han var dess rättmätige herd. Man hade väntat sig att han skulle se ut på ett annat sätt. Man hade inte väntat sig att det skulle komma, att himmelens och jordens konung skulle komma i förnedring. Han skulle komma i glans och ära, åkande i någon stor limousin med skottsäker väst, med brakande tecken och med stora härskaror. Och han skulle rensa rent politiskt och socialt. Man hade inte förstått vad välsignelse var. Man hade inte förstått att man framför sig hade den gode herden, som ger sitt liv för fåren, som inte tvekar inför någon utblottelse för att få lov att välsigna. Det hade varit lättare för människorna att böja knä om man hade kommit pampig och stor. Om man hade kommit med stora truppstyrkor och massor av änglar och alltihopa det där som man tyckte borde ha hört till. Visst, alla skulle ha böjt knä. Men inför den här obansenliga karn, som liksom vägrade att göra sig till kung på riktigt. Nej, det kunde inte vara han. När till sist överste prästen frågade: är du Messias, den levande Gudens son? Och Jesus svarar: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Då river överste prästen sönder sina kläder och säger: ni hörde alla hädelsen. Hur kunde han veta att det var en hädelse? Hur kunde han vara så säker på att det inte var sant? Ja, så där ska inte den levande Gudens son se ut. Ja, säger vi med facit i hand, det där misstaget går ju inte vi på. Vi har ju lärt oss läxan. Ja, så har vi. Har vi lärt oss att urskilja Guds rike i det oansenliga, i det som i världens ögon ingenting är, det som i världen ingenting var, det utvalde Gud för att det skulle komma på skam som någonting var? Har vi lärt oss läxan? Nej, visst inte. Och för att du ska få en bra illustration till det, så gå hem och titta dig i spegeln. Jag är säker på att när du gör det så brukar du säga: usch, jag är ingenting. Och därmed bevisar du att du har inte förstått vad Guds rike går ut på. Du, om du hade förstått Guds rike, så skulle du titta dig i spegeln och säga: hurra, jag är ingenting. Ty Guds rike hör ju sådana till. Så på samma sätt som man inte kunde se Guds rike i denne oansenlige landstrykarpredikant, så har du och jag också så svårt att i olika former av ringhet och tillkortakommanden kunna upptäcka att Guds rike hör sådana till. Vi har mycket att lära. Vi har mycket att lära. Nu blev det så här att när vargen kom så skingrades fåren. Och i detta fallet Israels folk spreds ut över hela jordens yta. Ty man höll sig till de dåliga herdarna istället för att hålla sig till den gode herd. Det blev ändå till sist Kajfas som tog hem spelet och inte Jesus. Länge var Kajfas rädd för att folk skulle resa borst och försvara Jesus. Men till sist så får han över folket på sin sida. och folket förskingras ut över jordens yta. Låt oss gå tillbaka till Hesekiel igen, 34. Ty det här kom inte som någon överraskning för Gud. Utan vi kan bara konstatera att när Hesekiel profeterar så talar han om Israels folk när det har spritts ut över hela jorden. Och du ser i 34 kapitlets 6 vers. Så står det, över hela jorden är mina får förskingrade. Det var de inte på Hesekiels tid och det var de inte på Jesu tid. Men då blev det sen. Idag finns det judiska folket över hela världen. Och det är då som Herren träder fram som den gode herden på ett nytt sätt. 11 versen. Ty så säger Herren, Herren, se, jag ska själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans. Liksom en herde letar tillsammans sin jord när hans får är spridda omkring honom, så ska också jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken. Och jag ska föra dem ut från folken och församla dem ur länderna och ska låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet. På goda betesplatser ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de slå sig ned på goda betesmarker och fett bete ska de ha på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren. Det förlorade ska jag uppsöka, det fördrivna ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. Men det feta och det starka ska jag förgöra, ja, jag ska sköta det så som rätt är. Men ni mina får, säger Herren, Herren, se, jag vill döma mellan får och får, mellan vädurar och bockar. Är det inte nog för er att ni får beta på den bästa betesplatsen, eftersom ni med era fötter trampar ner vad som är kvar på er betesplats? Och är det inte nog för er att ni får dricka det klaraste vatten, eftersom ni med era fötter grumlar vad som har lämnats kvar? Ska mina får beta av det som era fötter har trampat ned och dricka vad era fötter har grumlat? Nej, därför säger Herren, Herren så till dem, se, jag ska själv döma mellan de feta fåren och de magra fåren. Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och mera horn stångar dem till dess att ni har drivit ut dem och försingrat dem. Därför ska jag frälsa mina får så att inte längre blir till rov och ska döma mellan får och får. Och jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Ja, han ska föra dem i bet. Han ska vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud. Men min tjänare David ska vara hövding bland dem. Jag, Herren, har talat. Och jag ska sluta med dem ett fridsförbund. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man i trygghet kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Och jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta regn falla i rätt tid, regnskurar till välsignelse ska det bli, och så vidare. Herren återsamlar Israel. Och sedan kommer domen, då han ska döma mellan feta får och magra får. Eller mellan får och getter, som det står i Matteus 25. Det är samma herdebild egentligen. Och efter det tecknas bilden av ett fridsrike. Där Herren ska vara den som verkligen tronar mitt i sitt folk. Ja.
Men bibeltexten gäller judarna eller gäller den alla kristna?
Ja, här gäller den säkert judarna. Här talas det om Israels höga berg. Det här är ett löfte till det judiska folket. Och det vi ser idag, sen ett par mansåldrar tillbaka, fler och fler flyttar tillbaka till landet Israel, så är det en uppfyllelse av denna profetian. Och ännu har ju inte Israels folk böjt knä för den herre som håller på att återsamla dem. Men Hesekiel talar om detta lite senare, om vi slår upp i det 36 kapitlet. Från 16 versen. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, när Israels barn ännu bodde i sitt land, då orenade de det genom sitt levande och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras levande. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina eländiga avgudar. Jag förskingrade dem bland folken, och de blev kringspridda i länderna. Efter deras levande och deras gärningar dömde jag dem. Men till vilka folk de än kom vanärade de mitt heliga namn, genom att man sade om dem: detta är Herrens folk, och de har likväl måste dra ut ur sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade bland de folk till vilka de kom. Säg därför till Israels barn: så säger Herren, Herren, inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Alltså först förskingras folket. Sedan så står det att vart folket kom så vanärade det Herrens heliga namn. Och hur gjorde man det? Jo, alla sa att detta är Herrens folk och de har likväl måste dra ut ur sitt land. Och det är så att vart judarna än har förskingrats ut över världens yta, så har i regel kristendomen kommit samtidigt eller före. Och den kristna kyrkan har sagt om judarna i förskingringen: detta är Guds folk, och det är inte, ändå inte längre Guds folk. Jag har fått något som kallas för ersättningsteologi, att det är kyrkan som är det sanna Israel, och judarna är inte längre Guds egendomsfolk. Men Gud säger att in till dess att, om så bergen vacklar och haven försvinner och allt sammans går under, så ska mitt förbund ändå inte upphöra. Kyrkan har sagt om Gud så här: ja, Gud, han utkorade Israel och skulle bygga sin frälsningsplan på dem, men det gick inte. Gud klarar inte uppet. Han klarar inte av judarna. Det var en för tuff uppgift. Han fick ta oss istället. Och när kyrkan har sagt så, så har den vanärat Guds heliga namn. Skulle inte Gud kunna göra vad han vill i himmel och på jord? Skulle inte Gud kunna föra sina eviga planer igenom med vilket folk han vill? Skulle han inte lika gärna kunna ta svenskar eller danskar eller till och med norrmän? Det skulle gått utmärkt. Det skulle gått bra med skåningar också. Eller med göteborgare. Ty Gud är oberoende av råmaterialet. Men vi har vanärat hans heliga namn och sagt: att det folk han har utsett är inte längre hans folk, utan det är vi. Vänta du, ska du se. Bara för att täppa till munnen på oss återsamlar Gud det folk han har utvalt till det land han har utvalt. Och när folket kommer dit, så ska han handla med folket. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och jag ska frälsa er från all er orenhet, och jag ska kalla fram säden och låta den bli överflödande, och ska inte mer låta någon hungersnöd komma över er. Här står det talat som en andeutgjutes över Israel. Och så talar Herren om landet. Han skriver: ja, rik ska jag låta Herrens trädens frukt och markens gröda bli, för att ni inte mer ska lida hungersnödens vanära bland folken. Då ska ni tänka på era onda vägar och på era gärningar som inte var goda. Och ni ska känna leda vid er själva för era missgärningar som styggelsers skull. Men inte för er skull gör jag detta, säger Herren, Herren. Det må ni veta. Ni må skämmas och blygas för era vägar, ni Israels barn. Så säger Herren, Herren: när jag renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då ska ruinerna återbyggas upp, och det ödelagda landet ska åter bli brukat, istället för att det har legat som en ödemark inför var man som gått fram där. Och då ska man säga: det landet som var så skövlat har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, det är nu bebodda och befästa. Då ska det folk som är kvar runt omkring er erfara att jag, Herren, nu åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var skövlat. Jag, Herren, har talat det, och jag fullbordar det också. Ty landet Israel var en ödemark fram till dess att folket började återvända. Gud liksom markerar när han sprider ut Israels folk över jordens yta att han samtidigt lägger landet öde. Det var i stor utsträckning antingen öken eller träskmarker. Och många av dem som återvände i början av 1900-talet för att odla upp landet Israel dog i malaria. Men när den gode herden återsamlar jorden, då låter han också landet blomstra på nytt. Och han gör det till ett tecken för alla folk. För det första ett tecken för oss, och för det andra till ett tecken för det folk som bor runt omkring. Det är intressant att tänka att det här är nedskrivet omkring 570 före Kristus. En profetia med mer än 2500 år på nacken. Det är dagens situation som nu belyses exakt. Och nu kan vi förstå den 23:e salmen. De gröna ängarna, ja visst, dödsskuggans dal, Auschwitz, Majdanek, Bergen-Belsen, folket förskingrat ut över jordens yta, förföljt även av den kristna kyrkan. Herren återsamlar. Den gode herden, när Herren till sist utgjuter sin ande, då kommer alla knän att böjas i det folk som Herren utgjuter sin ande över. Zakaria talar mycket om det här. 12 kapitlet och 10 versen. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de skall hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter endesonen, och skall bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Ja, på den tiden skall i Jerusalem hållas stor dödsklagan, sådan den var som hölls i Hadadrimon på Megiddons slätt. De ska se upp till mig. Det är Jesus som talar här. Mig som de har genomborrat. Det ordet genomborra här betyder verkligen att sticka något vasst genom någon. Den gode herden, han som ödmjukade sig. Nu när anden utgjuts så ödmjukar sig folket. Då är liksom världshistorien slut. Då är han konung i sitt eget folk. Under tiden har evangeliet gått ut till alla andra folk. Och vi får liksom inslutas i den välsignelse som tillfaller Israel. Och vi får kanske ödmjuka oss inför det folk som förföljdes och dödades av alla andra folk. På samma sätt som det folket får ödmjuka sig inför sin egen herre, som han först inte ville kännas vid. Matteus 15. Första versen. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyrus och Sidon. En kananisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: se åt henne att ge sig iväg, hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Vi tycker det här är en konstig historia, eller hur? Är det våran Jesus som gör så här? Ja, det är det. Och den här kvinnan, hon har sett någonting. Jesus säger: jag är utsänd till de förlorade fåren av Israels folk. Och hon ber om att få någonting av det som han hade kommit för att ge till sitt eget folk. Och först så förvägras hon den förmånen. Och Jesus säger: det är inte rätt att man tar brödet från barnen och kastar det till hundarna. Och då säger hon: ja, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Och hon har förstått att när Guds rike bryter in, när Herren är konung över sitt eget folk, då faller stor välsignelse över Abrahams ättlingar, och det faller smulor till alla andra folk. Var du lugn, du kommer att bli mätt på smulorna, det är ingen fara. Det kommer att falla många smulor. Men Välsignelsen och löftet tillhör Abraham. Och Herren säger när han kallar Abraham: i dig skall alla folk på jorden bli välsignade. Det är det den här kvinnan har förstått. Det handlar om att när Israel har ödmjukat sig inför Gud, då kommer välsignelsen i fullt mått att tillflyta Israel. Och när vi andra som tillhör Herren också ödmjukar oss inför Israels folk, som alla andra folk på jorden har förföljt, på samma sätt som Israel förföljde sin egen herde, så har vi förföljt det folk som skulle välsigna oss. Men när Herren utgjuter sin ande över Israel, då kommer man att se nåden. Då kommer Guds eget folk att leva i stor tacksamhet till honom som återsamlad och välsignad, och som gav sitt liv för att få chansen att välsigna. Men alla andra folk kommer också att se att Israel var Guds utvalda folk, och att Gud kommer att föra sina planer till slutet. Och jag tror att vi står inför tider då det kommer att blossa upp mycket antisemitism. Jag talar idag ganska ofta om det här, därför att jag är övertygad om att det här kan flamma upp när som helst också i vårt folk. Och vi ska se till så att vi inte arbetar mot den Gud vi tillhör. Det betyder inte att allt som sker i Mellanöstern är rättfärdigt och bra. Men vi ska bara inte följa med i dem som på nytt förbannar Guds folk. Herren är herden. Och det betyder att han har omsorg om dig personligen. Men det betyder också att han har hela historien i sin makt. Att han sköter hela historien och för den fram till dess bestämda slut. Därför ska vi sluta med att gå tillbaka till Apostlagärningarna 1. Sjätte versen. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och Jesus säger inte: nej, men kommer ni nu dragande med det här med Israel och kungariket igen, och vad tjatiga ni är, och att ni aldrig kan fatta att jag inte sysslar med sånt. Nej, han säger: det är inte er sak att veta när. Lugna er, det här kommer. Det som gäller idag, det är att ni ska gå ut och vittna om mig över hela jorden. Och sedan så kom ju änglarna. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Just så. Var kommer han att sätta sina fötter på marken igen? Kommer det att bli i Helsingborg, eller kommer det att bli på Söderåsen, eller kommer det att bli på kullen här borta, eller kommer det att bli på Kebnekaise, eller tror ni han landar på Gustav Adolfs torg i Göteborg? Oljeberget. Just så. Jerusalem. Ingen annanstans. Han är den gode herden. Han för sina avsikter till slutet. Vi ska be tillsammans. Herre, vi vill hylla dig som herden som har hela jorden i sin hand. Och vi stavar jorden både med HJ och med J. Du är historiens Gud. Dina planer bygger inte på vår samarbetsvilja, utan bara på din egen vishet och kraft. Herre, på ett särskilt sätt har du ödmjukat dig inför ditt utvalda folk, för att också det folket ska få den ställning som du har bestämt. Men du låter allt komma oss till del, Herre, därför att du älskar alla. Vi ser idag, Herre, hur du utför det som du har lovat för tusentals år sedan. Och vi kan bara häpna och förundras över att allt har blivit så som du har sagt. Därför må vi också förstå, Herre, att du är den gode herden. Och du som har begynt ett gott verk, du ska fullborda ditt eget historiska verk in till Jesu Kristi, din egen dag, den dag då du återkommer. Vi ber att du föder Guds fruktan i våra hjärtan. Vi får se din storhet. Det som sig bör att du växer till och vi förminskas. Herre, du som redan har ödmjukat dig inför oss alla, hjälp oss att på allt sätt ödmjuka oss inför dig. Amen.